Då vill jag önska eller hälsa alla med Guds frid, som man gjorde tidigare. Jag tänkte jag ska börja med att fråga, hur många är det som har sett den här DVD-skivan som vi kommer gå igenom nu? Några har sett den och en del har inte sett den. Då blir det repetition för en del, men lite nytt också. Tack så mycket för att jag fick komma och hälsa på er. Och roligt att vi kunde ta med oss biblar, och det här är första församlingen jag besöker med den nya reformationsbibeln. Jag måste få hålla upp den i min hand. Så här ser den ut. Den ser ut som en slimline bible, fast den är då bara Nya testamentet naturligtvis. Men den är mjuk och lätt då. Och det är en ganska lättläst text, som vi har tänkt på alla, att det ska vara framförallt lättläst och i vänsterkant. Ja, och så kan jag också säga då att lite runt omkring reformationsbibeln, att det började faktiskt 1994 det arbetet. Och eftersom vi jobbar mycket ideellt, så klart att det tar ju tid. Och om vi tänker på Nya Testamentets text, så har vi nog lagt ungefär 16 år på Nya Testamentet. Och så resten har vi lagt på Gamla Testamentet. Men det här tycker vi, och jag tycker det är en väldigt viktig och angeläget ämne, som jag tror, hoppas jag, ska leda till att många i Sverige börjar läsa Guds ord mer. Och upptäcka att Herren faktiskt har talat på ett visst sätt som han vill få fram. Många säger att det har ingen större betydelse om vi läser den eller läser den. Men om vi själva hade varit författare och någon har gått in och förändrat på 3300 ställen bara Nya Testamentets text, så hade vi nog själva blivit upprörda. Den viktiga sanningen hade blivit borttagna. Men jag ska nu ta och försöka snabbt gå igenom lite om grundtexten och hur det kommer sig att vi har två olika grundtexter. Och det handlar alltså om att det är fem män som har gett oss en ny grundtext, och det är viktigt, för det påverkar ju hela världen. Och det vi kom fram till när vi tittar på det är ju att det är ju skeptiker som har varit med och jobbat med den här texten. Och det är ju framförallt två handskrifter som man har valt att hålla sig till, som har påverkat deras val. Det är två gamla handskrifter, Vatikanus och Sinaiticus. De kommer vi komma tillbaka till flera gånger. Men vi fick alltså en ny grundtext ungefär 1975, 79, beroende på vilken utav de två. Men det är samma grekiska text. Och den har då inte varit i användning under 1500 år. Och jag vill lyfta fram det här, som jag har med också på DVD:n, att vi kristna blir attackerade på många sätt. Men det är ju Guds ord. Att få tvivel om Guds ord är ju faktiskt kanske en av de allvarligaste attackerna. För då har vi ju, vad ska vi liksom, vi står och citerar Guds ord, och så kommer någon annan säga, ja, men det där är tillägg, det gäller inte. Och så blir man villrådig. Men jag önskar ju skapa tro. Att det ska inte finnas tveksamheter. Och vi kommer alltså kunna se här då att en del av de här herrarna som gav oss den nya grundtexten, de är sammantaget så är de skeptiker. Och vi ska titta lite tillbaka hur det gick till. För från början så skrev man från hand handskrifterna. Men så använde de ju dem flitigt, och så gick ju de sönder, och så gjorde man exakta kopior, för man visste att det var väldigt viktigt, det var ju Guds ord. Och vi har idag över 5000 handskrivna grekiska texter handskrivna som stämmer överens. Men alla är ju inte kompletta. En del innehåller kanske Markus, några kanske innehåller evangelierna, några innehåller Paulus brev. Så finns det några som är kompletta. Och så lägger man samman de här, och så försöker man komma fram till något. Och så har ju kristna gjort under lång tid. Men med tiden så växer det ändå fram två som vi skulle kunna kalla för textfamiljer. En som vi kallar för bysantinsk, som hör mer till det östra Europa, och en som då alexandrinsk, som kommer att bli mer gällande i västra Europa. Och vi ser en liten geografisk bild här. att det var här man började i Antiochia. Här började man ju kopiera och skriva mycket handskrifter och så sände man ut missionärer. Och vi har många som hört den här. Den kommer att kallas för majoritetstext eller bysantinsk text. Och så är det mellan Textus Receptus och sen fick vi King James Version och sen Reformationsbibeln. Men den andra texten som då kom att bli gjord av mer, ska vi kalla det för grekiska lärda, kom även in lite grekisk filosofi. De jobbade i Alexandria och från det området kommer mestadels de här de grekiska handskrifterna som är inte så trovärdiga och som också avviker mycket mot varandra. Och man sände ju då ner missionärer till Alexandria och en som då blev ganska snabbt kom att påverka bibelforskningen, det var Origenes som var ju då påverkad av grekisk visdom och medelplatonism. Han hade en annan syn på fader, son och helige än vad som är grundläggande kristen tro idag. Han trodde ju visserligen att Jesus var evig, men han trodde att alla var odödliga och att alla har existerat tidigare och att alla har liksom hamnat i olika positioner beroende på hur mycket man hade syndat. Och sådana här konstiga tankar hade han. Och han trodde även att alla människor ska till slut bli frälsta. Och det är en ganska farlig uppfattning. Och då får man ju inte samma respekt för Guds ord heller. Så han kände sig nog ganska fri att ändra och justera. Och han ändrade och justerade mycket utifrån den tro han hade. Vi tror också att han var den första som uppfann det här med skärselden. Som ju då finns inom katolska kyrkan. Och vi vet ju redan på 200-talet att Paulus försökte att, inte hit Paulus, utan att på Paulus tid försökte man förfalska Guds ord redan på den tiden. Och han varnar ju för det här. Inte på 200-talet utan direkt när Paulus var igång efter som Jesus efterföljare så. Och det skriver de om och det vet vi att det finns bevis för just det här försök till förfalskning redan på 200-talet. Så det kommer alltså att bli omlopp av handskrifter som avvik från varandra. Och då börjar ju sådana som Origenes andra säga att den här är rätt, den här är fel. Och så fick vi då på 300-talet en så kallad statsreligion i Romarriket. Konstantin bestämde sig för kristendom. Det var ju inte det evangeliska kristendomen vi fick. Men han ville ändå ha 50 handskrivna biblar. De flesta textforskarna är överens om att de här två handskrifterna, Vatikanus och Sinaiticus, kommer från de här för att de har så väldigt hög kvalitet. De har inte skrivit på ett billigt material, de är skrivna på djurhudar, väldigt bra kvalitet och har lyckats hålla sig bra skick fram till vår tid. En som fick uppdraget att göra det här jobbet från kejsaren hette Eusebius och han hade då en tro som liknar arianism. Han förnekade att Jesus var Gud. Och då när han skulle sätta ihop texten så valde han ju den textformen som stämde bäst överens med hans tro. Och det blev ju Origenes textmaterial. Och det gjorde att vi fick en sammanställning där Jesu gudom försvann på flera ställen. Där det fanns möjligt, där reducerades bibelställen som bekräftar Jesu gudomlighet. Och de här två handskrifterna, Vatikanus och Sinaiticus, de kommer alltså från ungefär samma tid, från ungefär samma område. Men de har alltså mycket stora avvikelser mellan varandra. Men när de är överens, då vill textforskarna gå på de två. Och de avviker från de andra. När kristendomen hade införts i Romarriket så kom det snart att det blev Västrom och Östrom. Och då fick vi starta en latinsk vulgatabibel som är en blandning av alexandrinsk och bysantinsk text. Hieronymus fick ett uppdrag att ta fram en, han skulle göra en revidering och ta fram en vulgatabibel som, ja, de behövde göra vissa justeringar. Och då hämtar han både från alexandrinsk och bysantinsk text. Han blev tveksam till apokryferna redan då, men då fick han order från påven att de skulle inkluderas. Men i Österrom så kopierade man noggrant handskrifterna som man hade gjort under flera hundra års tid. Och man fortsatte att kopiera och var mycket noggranna. Och vi fick en text från, alltså det var ju den texten som hade levererats av de första kristna. Men de fortsatte att kopiera mycket noggrant. Och den här texten, den liksom bland grekiska handskrifter så var den liksom den som användes och som gällde i hela det grekisktalande området ifrån 350-400-talet fram till brytpunkten när reformationen bröt fram. Så var den liksom den texten som var dominerande och var en majoritetstext. Så den användes hela tiden och det blev inga revideringar, det blev inga justeringar. Det var en text som bara fördes vidare hela tiden. Så när Erasmus då försökte sätta samman en text i början på, i slutet på 1400-talet, början 1500-talet, så använde han den här textformen, den bysantinska handskrifterna. Och han hade ett antal handskrifter och han försökte så, alltså att här välja det mest bästa alternativ, för det fanns ju avvikelser. Han kände ju till den här gamla handskriften Vaticanus, men den använde han inte. Han tyckte den kändes korrupt, tror jag. Han använde i alla fall inte den. Då kom den här texten alltså att kallas för Textus Receptus. Men den första utgåvorna utav Erasmus då kom aldrig att få så stort inflytande, utan det blev de här utgåvorna som kom 1550-1598. Det var Stefanus där och Besas text där 1598 som kom att påverka King James version som kom i början på 1600-talet, och den översättningen kom ju att bli enormt uppskattad och även, jag tror, kanske världens mest tryckta bibelöversättning. Vi kan nog prata om en miljard kopior på den. Textus Receptus betyder den mottagna texten som alltså reformatorerna tog emot från öst. Och så började man trycka biblar, eller trycka grekisk text först. Men sen kom ju översättningarna från den grekiska texten av Luther med flera. En textforskare som heter Dean Burgum, att han är då en mycket ambitiös och noggrann textforskare som då säger att den här texten, den har använts under hela den kristna epoken. Det fanns alltså bara några få handskrifter från Egypten. De hade stora avvikelser och de användes inte under lång, lång, lång tid. Men Textus Receptus har alltså använts under hela den kristna epoken. Och under 400 år, från början av 1500-talet fram till slutet av 1800-talet, så hade Textus Receptus en helt orubbad ställning. Alla ansåg att det här är Guds ord, det här rör vi inte. Men vi ska då veta att katolska kyrkan erkände inte Textus Receptus. De erkände inte protestantisk textforskning. De var också mycket upprörda över att inte de accepterade apokryferna. Och man ville inte heller underordna sig påven. Och de hade då bestämt sig att vi ska bekämpa det här. Och vi vet ju att en del som gav ut Bibeln, vi har Tyndal, vi har flera som då fick sätta sitt liv till och bli brända på bål för att de helt enkelt tryckte Bibeln. Så starkt förföljelse var det av den här texten som Gud har lämnat vidare till, eller som våra kristna förfäder har lämnat vidare till oss. Och det kom snart att bli så att de protestantiska bibelsällskapen, de sa att de har ett förbud att det får inte innehålla apokryferna. Och när då till exempel det brittiska bibelsällskapet stöttade i Sverige att man skulle trycka Karl XII:s bibel till exempel, så var det så att apokryferna fick inte vara med. Så de kom inte med heller under den period. Man visste redan då på 1500-talet att man kände till Codex Vaticanus, för den fanns i Vaticanus bibliotek. Den blev utförd på en lista 1481. Men reformatorerna använder alltså inte den, för att den är inte trovärdig. Den har mängder av fel och det finns mängder av motsägelser. Utan de använder andra handskrifter. Och Luthers översättning bygger då på text receptus. Och det gör då även vår svenska gamla reformationsbibel. Och vi kan egentligen tala om tre stycken. Gustav Vasas bibel, Gustav II Adolfs bibel och Karl XII:s bibel. Alla de kallas sammanfattande för reformationsbibeln. Och just därför valde vi namnet, för att vi ville fortsätta på den traditionen. Att fortsätta ge ut den gamla svenska bibeln på nytt språk. Och tänk att den kom till oss den 28 oktober. Och den 31 oktober, tre dagar senare, inleds alltså reformationsåret. Vad är reformationsåret? Ja, det var då kom alltså påven hit. Han valde att när man ska börja fira att det är 500 år sedan Luther spikade upp de här 95 teserna på kyrkporten. Då ska man fira ett Europa att, och även katolikerna ska fira detta, om något, märkligt nog. Men i alla fall så valde då påven att inleda reformationsåret i Sverige. Här börjar han detta och sen kommer han då fortsätta det här firandet, och så ska de avsluta det nere i Wittenberg i den kyrkan där Luther spikade upp de här teserna den 31 oktober 2017, om ett år. Men han började här. Men, och många säger ju att ja, men nu är reformationen över, nu är vi alla överens och nu är vi alla ett. Men så kommer reformationsbibeln ut igen. Amen. Det är härligt. Då talar vi om att det lever fortfarande reformationen. Ja. Här har vi lite om Vatikanus. Jag ser en bild ut från ett blad. Det går inte att läsa den texten, men ni ser lite bara ungefär hur det såg ut. Den är alltså väldigt fin skick. Men trots att den är väldigt fin skick så fattas det. Större delen av första Mosebok fattas. Det fattas lite i psalmerna. Något i Matteus. Och sen fattas första andra Timoteusbrevet och Titus. Och det beror inte att blad har rivits bort, utan de är inte inkluderade i den här texten. Och sen fattas hela Uppenbarelseboken. Så att, men ändå så är den här handskriften väldigt uppskattad av dagens textforskare. Och det är nästan att de tycker det är facit till Nya Testamentets text. För att här har de en komplett bibel. Den är väldigt gammal. Och de säger äldst är bäst. Alltid. Äldst är bäst. Det är deras slogan. Men så kommer vi då fram till 1800-talet. Vi har alltså text receptus. Den är tryckt på grekiska. Vi har många översättningar kommer ut som bygger på den här i den protestantiska världen. Ingen vill röra den texten. Men så börjar då komma fram en rörelse som heter unitarister. De avvisar treenighetsläran. De förespråkar kristen humanism. De förnekar Jesu gudomlighet. Och de tar sig även in i bibelsällskapen. Och det blir så stor strid i det brittiska bibelsällskapet att den delas i två bitar. Och det blir så stor strid så att United Bible Society, alltså den som kom sen, den engelska brittiska bibelsällskapet som kom att bli en del av United Bible Society, de accepterade att unitarister fick vara med. Men det andra bibelsällskapet, Trinitarian Bible Society, de gick en annan väg, och det är de som ger ut King James Version idag i England. Och en som heter Smith kom då med i det här arbetet med att revidera King James Version. Då tänkte många att om vi nu uppdaterar de språket, nu får vi en lite bättre engelska, för den är lite gammaldags, den var ju ändå från 1769. Eller mycket man säger, när man säger King James så säger man 1611. Men det finns en liten språkrevidering 1769 som är, så den flesta alla använder, det är egentligen King James 1769, men det var ingen förändring av text, det var bara en liten språklig uppdatering. Men nu ville man då uppdatera språket, och Westcott och Hort var med i det här arbetet. Men vad många inte visste om det var att de började revidera grundtexten. De började revidera den, och de hade alltså låtit, Westcott och Hort ville alltså gärna att Smith skulle vara med i arbetet, och Westcott sa att jag lämnar arbetet om inte, ja, de sa båda två att vi lämnar arbetet om inte Smith får vara med. Och orsaken var att man skulle börja med den här revidering. Det var att man hade hittat en ny gammal handskrift som låg i en hög. Man var på väg att bränna de här papperna trots att de var gamla. Men så hittar Tischendorf dem och blir eldologer att han har hittat så gamla papper. Och så ser man att det är en gammal upplaga, en gammal handskrift av Nya Testamentets text. Den kommer då att kallas för Sinaiticus, som man hittar den i Sinai. Och så börjar man jämföra med Vatikanus, som är från ungefär samma tid. Och då vill man göra en ny bibelkommission för att nu säga, nu har vi hittat två gamla handskrifter. Nu hade vi en innan, nu har vi en till. Och när de två är överens och de avviker från de andra, så går vi på dem för att de är äldst. Och äldst är bäst, tyckte de. Och arbetet som de började göra då, det var klart 1881. Och då visade det sig att den texten de valde, det var till fördel för den alexandrinska texten som fanns tidigt. Och som även Eusebius var med och tog fram åt den första kejsaren, eller påven om vi kallar honom för, Konstantin. Vi kan titta lite kort på Väskott och Hårt, för det var de ändå som la en grund för den nya grundtexten. De var alltså, tyckte om att läsa Plato, de läste mycket Origenes. De delar mycket av deras tankar naturligtvis. I deras introduktion skriver de till Nya Testamentets text att i fråga om textkritik så ska Bibeln behandlas på samma sätt som alla andra gamla antika böcker. Inga speciella överväganden behöver göras när det gäller dess anspråk på att vara inspirerad och bevarad. Och det är ett ganska allvarligt påstående tycker jag, för att Bibeln är ingen vanlig bok. Det är Guds heliga ord, den heliga skriften. Men det var alltså fyndet 1844 som gjorde att de nu började ta fram en ny grundtext. Båda handskriften är då från Alexandria. Och då ser vi alltså att här sker en kursförändring. Förut hade den alexandrinska texten anses vara korrupt. Man hade inte använt Vatikanus trots att man visste om den. Man använde den bysantinska texten som ansågs mer komplett. Men nu blir det en kursändring. Man säger nu helt plötsligt att ja, men här är en mer trovärdig text, för den är äldre. Låt oss gå på den istället. Och då blir ju helt plötsligt den bysantinska texten, text receptus, då blir ju den som hamnar i, ja, man sätter den inom tvivel, man tror inte att det är en rätt text, man tror att den är en tillrättalagd text som några har justerat i ett senare skede. Och till och med, vi kan också se att Hårt, som var en av de här som jobbar med arbetet, vi ser ju att de var ju klara 1881. Men redan 1851, 30 år tidigare, när han var en ganska ung man, så sa han så här om den gamla grekiska grundtexten, text receptus, att den är usel och avskyvärd. Och en ganska märklig inställning till grundtexten och till Bibeln när man ska jobba med texten, att ha en sån väldigt nedsättande inställning till Guds ord, som många ändå har betraktat som Guds heliga ord. Och när de kunde så valde alltså de den alexandrinska textformen. Vad innebär då den nya grundtexten? Jo, det innebär att man går på Vatikanus och Sinaiticus när de är överens, men avviker från de andra skrifterna. Den gången när de kom ut så var det 3600 ställen som det skiljer på i Nya Testamentets text. Och den stora skillnaden handlar om Jesu gudomlighet. Det är en röd tråd som man kommer se när man tittar på texten. Och de hade ju sagt också det att man måste ställa kravet på att man, alltså om kravet kommer i bibelkommissionen på att man måste tro på Jesu gudomlighet, så var de beredda att lämna arbetet. Och Eskott sa, jag lämnar arbetet om man ställer det kravet. Och då är man ju väldigt, då börjar man ju fundera på vad trodde de på egentligen. Och de kom ju påverka Sverige naturligtvis, för att då fick vi fick ju 1917. Det var ju faktiskt, man var väldigt noga med att få ut 1917 just till år 1917, för då var det ju 400 år sedan reformationen. Så då ville man ju göra det till en så att säga, högtidlighålla det här året. Man går ut 1917, men det blev ju ingen reformationsbibel 1917. För man avvek så mycket från den gamla reformationsbibeln, så att vi fick en helt ny text som producerar Jesu gudom. De var väldigt skeptiska också till Kristusprofetier i Gamla testamentets text, de som gav oss 1917. Personen var ju också en skeptiker som var med i arbetet. Det var ju tre män som gav oss 1917 framförallt. Personer, Esaias Tegnér och Rudin. Och personen, han sa så här 1886: Bibeln är från början till slut och allt genom ett människoverk. Så säger alltså en man som ska jobba i många år och ge Sverige en ny bibel. Om vi nu säger att vi hade fått vara med och anställa honom, då hade jag avskedat honom direkt, eller hur? Det går inte att ha en sån inställning om man ska jobba med Guds ord. Men han fick jobba med detta för han hade kunskap. Han hade kunskap i språken och var välutbildad naturligtvis. Och deras text kom alltså att ligga till grund för Nya testamentet. Och 17 verser i Nya testamentets text försvann ut från texten. Och man började säga då att slutet, alltså hela textavsnittet med Markus i slutet där och berättelsen om äktenskapsbryterskan, de anser man nu är tillagda. De är inte äkta. Och det baserar man utifrån Vatikanus och Sinaiticus att de fattas där. Och vi tittar lite kort, vi återkommer lite kort till Westcott och Hort, alltså att de var väldigt suspekta ur kristets perspektiv eftersom de ägnas åt något som inte många visste om på den tiden. Det kom fram senare när deras söner gav ut deras brevkorrespondens där de skrev till varandra och de gjorde saker som då fanns i skymundan under den tiden de jobbade med texten. Då visade sig att de hade ägnat sig åt att utforska om det fanns andar och de gjorde så kallade anjaresor. Det låter ju inte bra. Och så jobba med Bibelns grundtext samtidigt. Då kan vi ju ana oss till att de inte var ledda av den heliga ande. Det vill jag påstå. Ja. Faktiskt. Och de förnekade skriftens ofelbarhet. Och att Herren har bevarat sitt ord. Och det kommer vi tillbaka till det. Att förnekar man Kristi gudom kan man inte vara med i arbetet. Då sa Westcott, ställer ni det kravet så måste jag sluta mitt arbete här. De förnekade att Kristi död hade någon försonande faktor för syndare. Men då måste, hallå, säger vi. Det är ju en grundläggande kristen tro. Och så hade de en avvikande syn om helvetet. Ja, de liksom försökte tona ner helvets betydelse och trycka över sådär. Och att man inte visste något säkert om helvetet liksom. Och de förespråkade symbolisk förståelse av texten. Och så säger han hårt så här, 1860, jag har blivit övertygad sedan många år tillbaka att Maria tillbedjan och Jesus tillbedjan har väldigt mycket gemensamt i dess verkan och resultat. Men då tänker vi igen, vad är det här? Maria är ju en människa och Jesus är Gud. Vilken skillnad. Det kan inte finnas något gemensamt där. Så att de hade alltså de var villolärare helt enkelt. Som var helt avvikande från grundare i kristen tro. Och den har alltså inte varit bruk under 1500 år. Och så har vi haft, vi hade en debatt för många år sedan med en textforskare som heter Mikael Telbe. Och i den samband med den debatten så kom det att hävdas att den nya grundtexten som har kommit, den är densamma som den latinska Vulgata-bibeln. Och att den har förs vidare först då från början och sen över i latinet och sen har vi då haft rätt text ända fram till våra dagar. Men vi tänkte så att det här kändes konstigt, vi måste kolla, kan det stämma? Så vi tog och kontrollerade det. Vi tog den översättning som finns på svenska. Det finns en översättning av Vulgata 1895. Den jämförde vi då med Textus Receptus helt enkelt. Och det visar sig att Vulgata-bibeln ligger nästan, kan man säga, mitt i mitten. Den har en del från Alexandrins text, den har en del från Bysantins text. Den har ungefär lika mycket. Det går inte att säga att den är bysantinsk. Det går inte att säga att den är alexandrinsk. Det går inte att säga att den är helt korrekt med den nya grekiska grundtexten. Och den är inte korrekt med den gamla Textus Receptus heller. Den ligger mitt emellan. Och vi har då sett lite på de olika revideringarna som den här latinska texten har gått igenom. Och då tar vi tänka på att latin är ju inte det ursprungliga språket, utan det är en översättning från grekiskan till latin. Men inom den katolska kyrkan så ser man ju den som grundtext liksom. De vill ju inte använda någonting annat. Och det blir lite knepigt då när man gör en revidering. Först får vi en revidering på 400-talet av Hieronymus. Först av en gammal latinsk text från 200-talet ungefär. Sen kommer han med revidering där. Alla 17 verser som försvann i den nya grundtexten, de är med i den här versionen. Han tror att både slutet av Markus är äkta. Han tror också att äktenskapsbryterskan är äkta. Men han säger också att det finns några handskrifter som utelämnar den. Men han betraktar dem som äkta. Sen kom ett försök till revidering på 800-talet. Det kom mer på 1000-talet. Det kom ytterligare på 1200-talet. Och det är enligt Kolmodin som är en erkänd textforskare i Sverige. Och sen börjar de runt 1500-talet att jobba med att ta fram en ny text som skulle tryckas. Precis som reformatorerna tryckte en grekisk text och tryckte översättningar på tyska och svenska. Så skulle man nu alltså börja trycka den latinska bibeln. För nu var ju tryckkonsten uppfunnen. Och då upptäckte de att de latinska handskrifterna hade stora avvikelser. Så att de fick tillsätta en kommission. Och de jobbade ganska länge med den. Kom ut med olika upplagor som behövde dras tillbaka. Och så kom det nya. Men till slut så fick de fram en då som var korrekt och rättades 1598. Och den har då varit officiell katolsk Golgata bibel fram till 1979, då man alltså går över till den nya grekiska grundtexten, därför att de har ju varit med och tagit fram den nya grekiska grundtexten, katolska kyrkan. Så att vi kan alltså säga väldigt säkert, för vi har kontrollerat det, att den texten Golgata bibeln är inte samma text som den Hieronymus gav ut på 400-talet. Och den stämmer inte överens vare sig med Textus Receptus eller den nya grundtexten. Men vi har alltså en text däremot som har varit oavbruten användning i östra Europa. Bysantins text och sen Textus Receptus. Och vi fick alltså en ny grundtext då som kom 75. Och vi ska komma tillbaka till det. Och här står lite om det här att det finns cirka 1000 skillnader mellan den grekiska texten som kom ut 1975 och den gamla grundtexten. Och vi har tagit alltså 1000 ställen vi har tittat på. Och det är 500 50-50 på Golgatabibeln. Så här har vi en sammanställning. Bysantins text, cirka 4800 handskrifter, kanske mer idag. Vulgata bibeln har både från bysantinsk och alexandrinsk text. Och sen har vi alexandrinsk text, kanske 30-40 handskrifter. Alla är inte kompletta, en del av dem är gamla. Mestadels gamla är de. Och sen fortsätter då, efter vad Eskott Årt har jobbat, så jobbar en annan som heter Ebernard Nestle med att ge ut nya upplagor av grekisk text. Han tog in lite mer också från andra tryckta grekiska texter som hade kommit ut på 1700-1800-talet. Och han gav ut flera upplagor. Och 1952 så fortsatte Kurt Ahland med detta. Och då fick vi en ny grekisk text som kallas idag för Nestle-Ahland. För att det var först Nestle och sen blev det Kurt Ahland som tog vid. Och skillnaden mellan Nestle-Ahlands text, den nya grundtexten, och Westcott Hårds text, den är alltså väldigt liten. Men det är väldigt omfattande mellan Textus Receptus och den nya grundtexten. Så kom ju då början av 1960-talet att katolska kyrkan skulle ha ett stort koncilie. De kallade det till andra Vatikankonciliet. Det skulle komma att förändra hela världen. Under andra Vatikankonciliet så bestämde man sig för att gå med ett gemensamma arbetet att ta fram en gemensam grekisk grundtext som kan accepteras av alla. För här har ju varit en strid. Det har varit en strid mellan öst och väst. En strid mellan katolska kyrkan och reformatorerna. Och nu ville man jobba med att få fram, alltså under ekumenikens flagga, så vill man ta fram en gemensam text. Men det betyder att det blir alltså Guds ord som får betala priset för att kyrkorna ska bli eniga. Och de flesta protestantiska bibelsällskapen, de hade ju sagt innan att det är inte tillåtet att ge ut apokryfiska böcker. Och nu sa katolska kyrkan, nu är vi beredda att gå med här, vi är en jättestor kyrka. Det kan få jättebra. Och då tänkte de över det här. Bibelsällskaperna som jag tror redan hade blivit något liberala. Och då valde de en ännu liberala linje. De valde att gå på katolska kyrkans krav. De sa, vi är beredda att gå med i det här arbetet. Men ni måste ta bort förbudet att ge ut de apokryfiska böckerna. För då kan vi inte gå med i det här arbetet. Och då sa de att då accepterar vi det här kravet. Det blir fritt fram för varje bibelsällskap att ge ut apokryfiska böckerna om de vill. Och det har ju Bibel 2000 gjort. Och det kommer fler bibelsällskap som väljer att göra så. För att man har gett grönt flagg. Det är okej. Okay. Vi tror att det ska vara med. Och då stannar vi lite grann här kring de här apokryfiska böckerna. Och då är vi alltså framme igen. Vi pratade om det innan med reformationsåret. Och det var alltså 31 oktober 1517. Enligt vad historiekällor säger. Att han spikar upp de här 95 teserna på kyrkporten. Och han protesterar ju av många saker, det vet vi. Men han protesterar ju naturligtvis mot avlatsbrev. Att man kan köpa sig fri från synd med hjälp av pengar. Det är ju helt otroligt. Och det många inte tänker på då. Vi visste ju att apokryferna ger stöd för några av villolärarna. Så finns i katolska kyrkan. Men vi har då tagit fram exakta bibelställen som talar, som ger stöd för det katolska kyrkan som tycker är så viktigt. Och då har vi Syrak, en apokryfisk bok som säger allmosor utplånar synder. Alltså barmhärtighetsgåvor, vad man ska kalla det för. Gåvor till kyrkan. Tobit 12:9. Ty allmosor räddar från döden och renar från alla synder. Så ska vi acceptera apokryferna så måste vi säga då är ju sann evangelisk tro i fara. För vi säger ju ty av nåden är ni frälsta. Av tro, icke av gärningar. Guds gåva är det. Efesierbrevet. Så här är någonting som verkligen man måste se upp med. Men då tar alltså de här redaktörerna då hade man alltså. Vi tittar lite på de bibelsällskaperna då, som hade bildats 46. Det förenade bibelsällskapen. Man ska ta fram en ny grekisk grundtext. Det tog Eskot års text och börja revidera den. Kurt Aland blev inbjuden att vara med 1955. Och då fanns det alltså även Matthew Black, Bruce Metzger och Allen Wiklund med. Sen fanns det en till med i början som heter Vöbus, men som då senare ersattes av Carlo M. Martini. Carlo Martini är en jesuit från katolska kyrkan som då representerar just den katolska kyrkan. Och det är de här fem männen som nu ska börja jobba med en grekisk grundtext. Och katolska kyrkan har ju bestämt sig för att nu överger den latinska bibeln till förmån för en ny grekisk text så vi kan liksom bli förenade allihopa. Men de hade vunnit en seger. Textus Receptus blev lagd åt sidan för den hade de ju bekämpat. Och de hade även dödat en del som hade gett ut biblar som byggde på Textus Receptus. Och Martini han signalerade tydligt till alla biskoparna i katolska kyrkan att det Vatikanus vi kommer att gå väldigt mycket på, den kommer ju från Rom, den ligger ju i Vatikanus bibliotek. Att nu är det den här som gäller, de delar ut en sån tryckkopia till alla biskopar. Så det är tydligt klart vad de var inne på att göra. Carlo Martini han var alltså väldigt positiv till Vatikanus och han försökte även bevisa då att den hade stöd från gamla papyrusrullar. De var alltså väldigt gamla som till exempel P 75 är väldigt gammal. Men andra som har gjort textforskning på det här, de säger att Vatikanus stämmer inte mer med den än vad Textus Receptus gör. Så det går inte att lägga fram det beviset. Men många läser ju liksom bara första delen. Åh, här kommer bevis. Och så går man på det. Och så är det mycket med forskning. Kan vara så mycket att många drivs av en tanke eller om en idé. Och så lägger man fram bevis. Och så säger man det är textforskning. Och så tänker man inte på. Men sådana här saker går ju att kolla upp lite. Vad har de för tro? Vad har de för motiv? Och han har så förtjust i Vatikanus, ja. Så det här är deras budskap att nu satsar vi på den här handskriften. Och så kommer då även Bruce Metzger, han var ju med i arbetet, en amerikan. Han gav ut en revised standard version och även new revised standard version. Och han lämnade även över de här biblarna till med som innehöll apokryferna till påven och till patriarken från i Konstantinopel. Och Metzger var också ordförande i en kommitté som gav ut Reader's Digest. Det är inte bra engelska, men det var en bibelkommentar som han gav ut. Och då får vi ju också reda på vad han trodde på när man läser den, för där var han ju ordförande i den. Och då får vi reda på att han var skeptiker. Han trodde att Gamla testamentet är en mix av myter, legender och historia. Alltså hade jag fått bestämma avsked direkt. Men han fick alltså vara med i det här jobbet för att han hade kompetens, han hade kunskap i grekiska, han hade kunskap i och så vidare. Han ansåg att den bysantinska texten var korrupt. Han ansåg att Noas berättelse om Noas flod är överdriven. Och han var inne på att Jesaja samt flera andra hade skrivit Jesaja. Han ansåg att Jonabok är en legend. Och han trodde inte att Paulus skrev första och andra Timoteusbrevet och Titus. Och de här saknas ju i Vatikanus, som han då också tyckte mycket om. Allen Wikner var en av de andra som var med i arbetet. Han var också med i det här revised standard version. Han jobbade mycket med apokryferna. Denna bibelutgåva kännetecknas av liberalism. Och han jobbar alltså med apokryferna, vilket betyder, som jag uppfattar då, att jobbar man med apokryferna och ger ut en bibel, så måste man ju tro att de ska höra till bibeln. Men vi är ju klara över det, att det hör inte till bibeln. Och sen tog han även ner Kristus profetier. I Jesaja 7:14 så står det att det är en profetia om Jesus, att jungfrun ska föda. Och det är ju en Kristus profetia på Kristus. Men där skriver om den unga kvinnan. Men om vi säger så här, vad är det för tecken att en ung kvinna föder ett barn? Det är inget tecken. Det händer ju varje dag nästan, vill jag säga. Sen har vi då, det var Allen Wikner, ja, som var med i det här PIGS kommentar, alltså en kommentardel till Bibeln också. Där han då, den kommentardelen också då går ut öppet och säger att de tror inte på en ofelbar inspiration och ett bevarande av den heliga skriften. Och det är klart att det kan de ju svårt att tro på om de väljer en text som inte har varit i användning under 1500 år. Och de gav ju sen redan då ut 1946 en bibelöversättning. Allen Wikner och Bruce Metzger. Och de gjorde någonting väldigt ovanligt. De valde att Markus 16:9-20, som då de tror är tillägg, de tog bort det från texten. De lät inte det vara kvar i bibeltexten längre. Det försvann. Men det fick de ju mycket kritik för. Så när de kom ut med New Revised Standard Version, då tog de in den i bibeltexten igen. Fast de trodde fortfarande inte att det var på Guds ord. Men de var tvungna att göra det för folk ville ha dem. Så de gick alltså på Alexandrins text. Det är uppenbart. Sen har vi Matthew Black. Han var också med i arbetet. Han tvivlade på missionsbefallningen i Matteus 28. Går därför ut hela världen. Lär folk döpa en fader, son och så i Andes namn. Den här texten trodde han inte fanns med från början. Men det finns ingen grekisk handskrift som innehåller Matteus som inte har med den. Mycket märkligt. Han trodde inte att Bibeln är inspirerad eller att den har bevarat sitt ord. Och han var också med i det här Peaks Commentary som också Allan Wiklund var med i. Och han är alltså huvudredaktör för det kommentararbetet. Och därför kastade han ju läran om ofelbar inspiration och bevarande om den heliga skrift. Och han säger så här från ett av de här kommentarerna. Det är väl känt att det primitiva kristna evangeliet ursprungligen spreds från mun till mun. Och att denna muntliga tradition gav variationer i rapportering av ord och handlingar. Det är lika sant att när kristna skrev ner detta fortsatte dessa variationer ofrivilligt och avsiktligt i händerna på skriftlärda och redaktörer. Då hör man ju att han tror att de hade fört vidare texterna från början från mun till mun och sen efter en tid tecknar man ner det här. Det blir ju väldiga variationer när man ska ställa upp en rad med människor och så börja en berätta någonting och så lyssnar man på slutet efter 10 personer. Det blir inte samma. Alltså det tror inte jag ett ögonblick på. Han tar också avstånd från att Bibeln säger att hela skriften är utandad av Gud. Annat emot just 3:16. Han går också ut en annan bok som handlar om det arameiska inflytandet. Att han menar att evangelierna skrevs ursprungligen på arameiska. Och sedan översattes till grekiska. Och då är ju inte den grekiska texten utandad av Gud utan då är ju texten från början på arameiska och sen är det grekiska en översättning. Men var är alla de handskrifter någonstans? På arameiska? Nej, det finns inte många som tror så. Men så trodde han. Men så skriver han så här om den bysantinska texten, den som vi försvarar, så säger han så här. Den bysantinska texttypen var en senare sammanflätad kyrklig text. Då får vi reda på, aha, det var så han trodde. Då förstår vi när han gör sitt val sen, vad han väljer. När han tror så här. Så Matthew Black, han är inte neutral. Han är ingen textforskare som neutral, bara vill ha sanningen. Han är färgad av en övertygelse att bysantinsk text är senare sammanflätad text medan alexandrinsk är mer ursprunglig. Då vet du hur han väljer. Och så att då evangelierna apostlarna är skrivna på arameiska, då vet vi också hur han tänker. Och att den heliga skrift inte är ofelbart. Och då kan man ju välja lite och plocka lite som man finner lämpligt. Och så har vi då till sist Kurt Aland som kommer att påverka två bibelsällskap. Dels ger han ut då Nestle Alands text som kommer att ligga till grund för folkbibeln. Den versionen som kommer ut 1979 är samma grekiska text som det förenade bibelsällskapen ger ut 1975 och som då Bibel 2000 bygger på. Det är samma grekiska text och Kurt Aland är med i båda de här utgåvorna. Och Kurt Aland är alltså en väldigt kunnig tysk man på det här språkområdet som då kommer att mycket påverka de andra. Man får intrycket när man läser och man forskar på det här att han har alltså haft ett stort inflytande på arbetet. Men han är alltså en riktig skeptiker. Han är då alltså tveksam på att han tror inte Petrus brev ska ingå. Alltså de kristna gjorde fel val när de inkluderade Petrus andra brev. Han tror att Jakobs brev inte hör dit heller. Johannes andra och tredje brev är han tveksam till också. Hebreerbrevet, Judas brev och Uppenbarelseboken. En ganska stor del av Nya Testamentets text som enligt honom inte ska vara med. Han trodde alltså därmed inte att Bibeln är ofelbar. Eftersom enligt hans mening många böcker ingår som inte hör, som egentligen inte är Guds ord. Här möter han påven i tidigt skede när han jobbar med den grekiska texten. Han trodde dessutom att det var fel namn på författare till olika bibelböcker. Han tror till exempel att första andra Timoteusbrevet, Titusbrevet och Petrus andra brev hade angetts av någon annan författare. Men det står ju med breven Paulus skriver till Timoteus. Då blir ju det lögn, eller hur? Och han menar att just därför att det är den vanliga avslutningen i brevet att han skriver, här skriver jag min egen hand fattas, så menar han att det var någon annan som hade skrivit så. Men här ser vi inledningen på Timoteusbrevet. Paulus, Jesu Kristi apostel, enligt befallning av Gud och frälsare och Herren Jesus Kristus, vårt hopp, till Timoteus, min äkta son i tron. Här alltså både Aland och Mäske, de menar att detta är en lögn. För att de tror inte att det är han som har skrivit. Och det är ju allvarligt. Så då börjar man ju känna att ska de här herrarna ge oss en ny grekisk grundtext? Vad blir det av det här? Och han trodde inte heller att evangeliet Matteus, Markus, Lukas och Johannes hade skrivits av de män som vars titel det står, alltså Johannes evangelium, Matteus evangelium. Vi tror att Matteus evangelium är skrivet av Matteus, Johannes är skrivet av Johannes, hans lärjungar. Nej, då tror inte Kurt Aland så. För att han har olika teorier om att då skulle de ha skrivit på ett annat sätt. Utan han menar att det verkligen var en annan författare som levde under en senare period. Och han påstår så här. Att en annan författare under andens inspiration skrev så som om han var Johannes. Men hur blir det? Det blir ju lögn. Eller hur? Alltså, hur kan man tänka så konstigt? Och han var väldigt negativt inställd till den bysantinska texten, Textus Receptus. Och vi har kikat i en bok som han har gett ut och där han skriver om de här sakerna. Så skriver han så här på sidan 321. På det hela taget, de listade handskrifterna är alltid detsamma. Alltså bysantinska handskrifter, de är alltid detsamma. Det är inte intressant för honom. Detta visar hur meningslöst det skulle vara att räkna upp dem alla i en upplaga av Nya Testamentet. Dessa handskrifter är i huvudsak bara kopior som upprepar samma text med enbart mindre ändringar som saknar betydelse för återuppbyggnaden av den ursprungliga texten och som egentligen ska elimineras. Bort med dem, tycker han. Så han säger alltså om den bysantinska handskrifterna, det saknar alla betydelse när det gäller textkritik, åtminstone för att fastställa den ursprungliga. Då vet vi också att Aland är inte neutral. Han har talat om var han står. Det är alexandrinsk text som gäller, bysantinsk lägger vi åt sidan. Jag tror så här, hade någon kommit som var försvarare av textrecept och sagt jag är kunnig, jag är lämplig och något sällskap hade skickat fram han, så tror jag inte att han hade fått vara med. För han hade fel uppfattning. Han vill inte acceptera Alexandrins text. Den tar vi inte med. De gladde sig då både Bruce Metzger och Kurt Aland åt det nya ekumeniska klimatet. Så gjorde det möjligt för arbetet att nu även få med katolska kyrkan, få med alla de stora kristna organisationerna, alla de stora bibelsällskaperna var med. Och nu skulle man då få fram en text som kan accepteras av alla. Men alltså båda de här herrarna, till exempel med Aland och Metzger och Black och även Wikgren, de trodde ju inte på att Bibeln är inspirerad eller att herrarna bevarar sitt ord. Och så har vi även Martini som då är katolsk och jesuit. Och hans tro är väldigt avvikande på många punkter mot evangelisk kristen tro. Så vad blir det för grundtext av de här herrarna? Och så säger de, en majoritet av de här herrarna säger apokryferna ska vara med i Bibeln. Och de har hittat så en text som de tror var i bruk men som sedan har gått förlorad och inte använts under 1500 år. Men vi har Dean Burgen, vi har Edward Hills, också textforskare. Väldigt ambitiösa, väldigt noggranna som har textforskat mycket. De anser att bysantinsk text, Textus Receptus, är den rätta. Och att den används under hela den kristna epoken. Här har vi en liten bild på de här männen som var samlade. Till vänster har vi Black, Metzger, Wikgren, Aland och Martini. Där de jobbar med den grekiska texten. Och så gjorde de ju sammanställningar. De jobbade mycket naturligtvis under flera år. Och så skulle de fatta beslut. När det fanns avvikelser, när det fanns skillnader. Vad ska vi välja? Och de hade naturligtvis då olika texter att välja. De hade olika val att välja på ibland. Jag har gjort en liten sammanställning här utifrån det vi pratade om innan. Att så här tänker Carlo Montini. Han föredrar ju den alexandrinska texten framförallt Vaticanus. Den tyckte han om. Bruce Metzger, han har vi sett innan att han säger att vi kan inte använda bysantinska texten eftersom den är korrupt. Och Allan Wikgren, han har ju redan valt att ta bort stora textavsnitt när han gav ut den första utgåvan 1946 i RSV. Och Matthew Black, han säger den bysantinska texttypen är inte ursprunglig utan en senare sammanflätad text. Då ser vi att då vet vi vad han kommer välja också. Och sen till sist har vi Kurt Åland som vi då vet att han har sagt vi kan inte välja den bysantinska texttypen eftersom den saknar betydelse för att fastställa den ursprungliga texten. Sen om vi gör en sammanställning så vet vi vad de kommer välja. Så fort de får möjlighet så väljer de den alexandrinska texten framför den bysantinska. Och ett tydligt exempel är ju Markus 16:9-20. Det finns 620 grekiska handskrifter som innehåller Markus. 618 av dem innehåller hela Markus. Vad finns kvar? Två handskrifter. Bara två. Det är Sinaiticus och Vatikanus. Det är den alexandrinska texten. Då väljer de att säga att vi tror inte att den texten är ursprunglig. Och då har vi alltså Irenaeus som levde ungefär 180 före Kristus, efter Kristus. Han citerar Markus 16:19 komplett. Han levde 200 år före Vatikanus och Sinaiticus skrivs. Hur kan han citera en vers som inte fanns 350 efter Kristus när han citerar redan 200 år tidigare? Men det visar alltså så tydligt hur starkt de väljer det alexandrinska framför det bysantinska. Och det här är ingen seriös textforskning. Det är absolut inte seriöst, för att har man så många handskrifter som säger en sak och så få som säger något annat, då väljer man ju att gå på så många som säger ett och samma. Och de utlämnar alltså de här för att det är Vatikanus Sinaiticus som fattas. Och vi här återupprepar jag det som vi har sagt, alltså att Black, han ansåg att det var en senare sammanflätad kyrketext. Bysantinska texter var korrupt, säger Metzger. Åland säger att vi kan inte använda den texten för att fastställa den ursprungliga. Vi vet vad Allan Wikgren tänkte också. Och Carlo Montini, han är ju en förespråkare för Vatikanus. De är alltså inte neutrala. Och vi får alltså en text som ger mängder av förändringar mot den gamla Textus Receptus. Vi ser alltså att en majoritet av dagens textforskare, de anser att det är den alexandriska texten som gäller. Och det här ligger alltså på de här höga forskningsinstituterna, på universitet, på många andra sådana här väldigt teologiskt teologiska platser där man ägnar sig åt de här sakerna, så är liksom det här som gäller. Och kommer man att säga att nej, men jag tror text och receptus är liksom rätt och att det här är fel, ja, då betraktas ju de betraktas ju som ovetenskapliga, ogrundade, de har inte liksom den rätta uppfattningen som man ska ha och får därför inget inflytande på de här fakulteterna eller någonting. Så alla lär sig det här, var de än går för höga utbildningar. Framförallt i Sverige i alla fall. Men i USA och engelsktalande världen så kan det nog finnas vissa högre utbildningar där man fortfarande försvarar text och receptus. Men de blir nog också tyvärr gått tillbaka gång och de andra vinner mark tyvärr. Vi har också vi har inte gått in på det här för det blir för mycket, men de gör också så ibland för att bevisa att de har rätt, så gör de så att om vi har en syrisk handskrift till exempel som är från 200-talet och så stämmer överens med Textus Receptus, då är den 150 år äldre än Vatikanus Sinaiticus. Då säger han så här, nej men den är inte från 200-talet, den är från 400-talet. Då ändrar de datum på den. För att annars så får vi fall i deras teori. Så de har åldersförändrat vissa handskrifter för att det ska stämma med deras framställningar. Och man litar alltså på de här som Alan, Metzger och de andra. Men jag säger så här, om man nu litar på Alan och Metzger och säger att ja, men det här är textforskare, det här är väldigt inkompetenta män, vi måste liksom lita på dem. Vad är vi för någonting? Vi kan ju inte liksom komma med någonting här. Vi är ju vanliga enkla människor, de är ju jättehögt utbildade, så vi måste liksom böja oss inför deras höga kunskap. Men då säger jag så här, om vi litar på dem, varför då inte lita på deras bedömning när de säger att Paulus inte skrev första andra Timoteusbrevet också? Ska vi lita på det också? Och när han påstår att evangeliet inte skrevs av Matteus, Markus, Lukas, Johannes, ska vi lita på det också? Och när han säger att Petrus andra brev, Jakobs brev, Johannes och andra tredje brev, Judas brev och uppenbarelseboken inte skrevs, inte ska vara med i Bibeln, ska vi lita på det också? Och jag säger, var stannar de kristna upp någonstans? Och säger att nu går vi inte med Allan längre. För när han säger att det är en andens inspiration som någon har skrivit, Matteus och Markus och Lukas, fast det är inte dem, då borde de flesta kristna säga nej, men det tror vi inte på. Men då säger jag, varför lita överhuvudtaget på det här? Vi har alla anledning att ifrågasätta hela deras framställning. Och om den här konstruerade texten som dagens textforskare har tagit fram, så måste vi undra också, varför behövde det ta så lång tid? Varför drog det så långt ut på tiden att vi fick den rätta texten, så vi måste komma fram till 1975, mitt in på 70-talet, innan vi får rätt bibeltext? Och som har då varit borta så lång tid. Herren har ju sagt att han ska bevara sitt ord. Och vi har ju en text som har varit bevarad under hela den kristna epoken. Och vi säger då, vi har Dean Burgen som då verkligen var en textforskare som verkligen trodde att Herrens text var utandad. Den var bevarad. Och han, när han levde under samma tid som Westcott och Hort, och han bestämde sig att han skulle göra en egen textforskning. Han ägnade 30 år av sitt liv att undersöka de här sakerna, om det kunde stämma. Och han, efter att han gjort den här jättestora efterforskningen, så avvisade han den här påståendena från Westcott och Hort och sa att det stämmer inte att de här är äldre handskrifter, för att den mottagna texten har också gamla handskrifter. Och här har vi några citat av honom. Han säger, jag är ytterst oförmögen att tro, kort sagt, att Guds löfte så fullständigt har misslyckats att vid slutet av 1800-talet det mesta av texten i evangeliet behövde i själva verket bli utvalt av en tysk kritiker utifrån en korg med värdelösa papper i Sankt Katarinas kloster. Kopior som hade levt kvar och som förmodligen hade det att tacka för sin överlevnad, att det var så sidosatta, medan hundratals av andra blev använda så mycket att de gått i bitar, och som hade testamenterat sitt vittnesmål till kopior gjorda från dem. Det var ett citat. Och så säger han så här, antingen måste man tro på allt i den heliga skrift, eller så tror du inte alls på den. Det finns ingen mellanväg. Bibeln är inget annat än rösten från honom som sitter på tronen. Amen. För att komma underfund med vilken text de tidiga kyrkfäderna använde, så tog han fram mängder av citat från kyrkfäder. Han studerade, forskade och gav ut stora böcker med mängder av citat från kyrkfäder. 86 489 citat tog han fram för att lägga fram bevis. Här har vi bevis, här har vi vad kyrkfäderna har citerat för bibeltext. Och då visar ju det att han kunde bevisa att en majoritet av dessa citat stöder bysantinsk text. Men sen kan det komma fram en textforskare, jag har sett det på internet, som skriver, inga bibelcitat från kyrkfäder före år 300 citerar någonting från bysantinsk text, Textus Receptus. Ja, tänker många och säger den textforskaren så är det väl så. Men det stämmer ju inte. Vi läste ju nyss citatet från Irenaeus 180 efter Kristus, han citerar Markus 16 och 19. Som är ju då en bysantinsk text. Det stämmer ju inte. Så det kommer mycket sådana här påståenden som liksom bara inte stämmer. Just när det gäller att sammanställa det här materialet, så mesta materialet har jag gjort då genom mycket textforskning, men jag har alltså försökt att använda flera källor för att kolla så att det stämmer, inte använda liksom överdrift och sånt, utan fakta, sanningen. Sanningen behöver inte överdrivas. Sanningen ska talas rent och klart. Men Burgund var alltså övertygad. Den mottagna texten, textreceptet som låg till grund för reformationsbiblarna, den är verkligen en text som har blivit använd av Guds folk genom alla århundraden, och sålunda är det Guds bevarade ord. Amen. Han säger, kallar denna text för Erasmus text eller någonting annat, polyglott, Stefanus text, Besas, vad den kallar den för, traditionell, så vidare, så har den kommit till oss. Den är, som är, den är godkänd av en gemensam samstämmighet mellan tidiga handskriftskopior, tidiga kyrkfäder och tidiga översättningar. Så han var helt övertygad om. Men 1975 så kommer alltså den nya grekiska texten ut. Den kommer att ligga till grund för Bibel 2000. Kurt Alan, han kom ut 1979 med nästa Alan. Samma grekiska text. Skillnaden ligger i fotnotsapparaterna. Den ligger alltså till grund för Svenska folkbibeln. Nästa Alan, version 26. Det är stort sett samma text som Westcott och Hort gav oss. Det finns ungefär 550 ställen som de har justerat och ändrat från Westcott och Hort. Och nu finns det inte längre 3300 skillnader, utan nu har skillnaden har minskat. Så nu är vi nere på 3300 ställen. Till exempel Westcott och Hort sa ju att det fanns 8 verser i Lukas som skulle ställen i Lukas som skulle bort. Det var 8 stycken ställen. Då tog man bort dem. Men så hittar man en handskrift som heter P75 som är äldre än Vatikanus i Neiticus. Och där är alla de verserna med i Lukas. Då fick de ju ta in verserna igen. Så att med den här textforskningen, så ut med verser, ja, nu hittar vi en ny handskrift, in med verserna igen. Nej, så kan man inte jobba. Tycker jag. Det är Guds ord vi har med att göra. Vi har alltså fått en ny modern grundtext. Mängder av ställen som tar bort Jesu gudomlighet. 17 verser är borttagna. Vi har avvikelser på 3300 ställen. Man har sagt ja till att inkludera apokryferna. Och vi har alltså haft en debatt sedan flera decennier tillbaka. Alltså redan på 80-talet hade vi en debatt, och 90-talet också. Är det lämpligt att icke-troende översätter Bibeln? Och det var ju debatten mellan folkbibeln och Bibel 2000. Det är en bra debatt. Som jag tycker är självklar. Man kan inte översätta Bibeln om man inte har Guds ande i sig. Om man inte tror att Gud finns. Då är man diskriminerad. Så den debatten är jättebra. Men den här debatten då, att vem ska ta fram den grekiska grundtexten? Ska vi ha skeptiker till det jobbet? Det är ju ännu allvarligare. För det påverkar ju inte bara 9 miljoner svenskar. Det påverkar ju alla miljarder på jorden. Så den här debatten tycker jag är mycket viktig, men den är ingen som vill ta upp. Den bara lägger locket på. Det vill vi inte tala om. Vi kan alltså se att dagens textforskare, de vill ha den texten som redan Eusebius tog fram på 300-talet. Att de är inne på samma tankar som Origenes. Det finns de som avviker också på synen på försoningen. Och de avviker från grundläggande kristen tro. Syn på det via straffen påverkar också i hög grad arbetet. Och Kurt Alan har tvivel om vissa bibelböcker ska vara med i Bibeln. Det är en sammanfattning och så. Och vi ser alltså inflytandet här. Westcott och Hort är påverkade av Origenes. Han är påverkad av honom. Och de här herrarna är påverkade av de här som har jobbat innan. Och nu tar vi också några bibelställen. Så vi får se lite på skillnaderna. Men först ska vi se. Vi får alltså inte glömma att hela Bibeln är utan av Gud. Och då man kommer till mängder av motsägelser mellan rätt text, alltså motsägelser mellan olika evangelier när man använder fel grundtext. Vi har till exempel Jesu bröder har vissa namn i ett evangelium, så har han andra namn i ett annat evangelium därför att man har använt fel grundtext. Sådana fel finns inte i text Receptus. Och så vidare. Det finns många fler saker. Men här står det så här, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan undervisa dig till frälsning genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Så här har vi en viktig skillnad som vi kommer in på nu då, som blir en motsägelse. Men jag säger er, var en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen. Och vi ser ju att Jesus här i Markus 3:5, att han såg på de andra med vrede. Och vi såg också att han gick ut in här och vält ut de som köpte och sålde inne i templet. Här ser vi att Jesus blev vred. Och så säger, står det så här, i de andra översättningarna så står det ju inte utan giltigt skäl, utan det står det, var den som blev vred på sin broder, han blir skyldig under domen. Men det är inte sant. Utan giltig skäl ska vara med. Det finns alltså tillfällen när vi har giltiga skäl att bli vreda, som Jesus hade. Jag måste berätta en rolig berättelse. Det var en man som ringde upp mig för en tid sedan. Han hade hört det här DVD-skivan och så sa han: tack Bo Hagstedt att du säger att man får bli arg, sa han. Det kändes det bra att jag har Bibeln på min sida, tyckte han. Vi tittar på ett annat ställe som vi också ser hur det kan bli tokigt. Vi läser till exempel ifrån, den blå texten är då Reformationsbibeln och det här lite avsvagt rosa här, det är Folkbibeln. Om vi läser vid den Folkbibeln, så står det så här först på Matteus 5:16. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Så kommer vi till Matteus 6:1 och står så här: akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. Det är ju motsägelsefullt. Här ska man liksom leva ut sitt liv så att de ser att man lever rättfärdigt. Här ska man dölja sin rättfärdighet helt plötsligt. Det går ju inte ihop. Och det är alltså grundtextskillnaden här. Goda gärningar i fel grundtext. I rätt grundtext, gåva. Det handlar om alltså på gåvan. Jakt på er gåva så att ni inte ger den inför människorna. För att ni ska bli sedda av den. Man ska inte gå ut och bara se ut. Jag har gett en gåva till församlingen nu. Där ska man liksom hålla ner. Men rättfärdigheten ska vi inte dölja. Den går ju inte. Så här blir det en klar motsägelse med fel text. Här är en annan viktig motsägelse. Reformationsbibeln. Och Josef och hans mor förundrade sig över det som sades om honom. Här står det, hans far och mor förundrade sig över honom. Det finns ingenstans i Reformationsbibeln som, eller King James heller, eller text receptet som säger att Josef var Jesu far. Det var jungfrufödelsen ifrågasätts. Jesu gudomlighet ifrågasätts. Vi tittar på en annan felaktighet som blir helt uppenbar. Vi läser från Reformationsbibeln. Detta är början av Jesu Kristi Guds sons evangelium. Som det så skrivet hos profeterna: se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte som ska bereda din väg framför dig. Citat Malaki. Sen kommer citat Jesaja. En röst ropar i öknen: bered Herrens väg, gör han stiga raka. Vi ser alltså korrekt text Receptus, King James, Reformationsbibeln, profeterna. I felaktig grundtext så står det: som det så skrivet hos profeten Jesaja. Sen kommer citat Malaki. Det stämmer ju inte. Alltså, det är Gud som säger detta. Det är Gud som andar ut texten och Markus skriver ner. Och Gud vet ju att han citerar Malaki. Så det kan ju inte stämma där. Så de tidigare textforskare som verkligen trodde på Gud och kanske hade olika, de valde naturligtvis den här texten för de visste att det här är ju rätt. Det här är fel. Och då säger, ja, men den här är äldre än handskriften flera av de andra. Ja, men det är ju fel. Det är ungefär som att säga att ja, vi hittar en bibel här. Vi säger att det blir en jordbävning och så försvinner alla biblar. Och så 100-200 år senare så gräver man fram en bibel och så visar sig att nu har vi hittat den gamlaste bibeln. Den är från 70-talet på 1900-talet. Ja, men då går vi på den sidan för den är äldst. Ja, men då visar sig att det var Jehovas vittnes bibel. Det går ju inte bara att gå på vad som är äldst. Man måste titta på sanningshalten i det. Sen har vi då 1 Petrus 2:3. Här har vi också en viktig skillnad. Och längta så som nyfödda barn efter ordets oförfalskade mjölk så att ni kan växa upp genom den. Svenska folkbibeln som bygger på felaktig grundtext. Längta så nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning. Till frälsning, kan man växa upp till frälsning? Nej. Det krävs en omvändelse. En pånyttfödelse. Att bli född ovanifrån. Amen. Så här ser vi en väldigt viktig skillnad. Sen har vi gått på det här grekiska ordet. Ordet. Det grekiska ordet kan betyda både ordet och det kan betyda andlig. King James har valt att förstå ordet som att det handlar om ordets oförfalskade mjölk. Så har vi också förstått det. För andlig mjölk är lite svårare att förstå vad det är. Men det går att översätta båda sätten. Men vi har valt ordets oförfalskade mjölk. Det var en liten översättningsskillnad. Så kommer vi till det här viktiga stället som verkligen bekräftar Fader, Son och den heliga Ande att dessa tre är ett. Ty tre det som vittnar i himlen, Fadern, Ordet och den heliga Ande och dessa tre är ett. Och tre det som vittnar på jorden, Anden, vattnet och blodet och de tre är ett. Nu står det i nya översättningen, de tre är eniga. Vi har jobbat lite med den förändringen för att det finns lite annorlunda. Det finns ett litet grekiskt ord till här som då gör att man behöver översätta det till eniga. Anden, vattnet och blodet är ju inte ett på samma sätt som Fader, Son eller Ande är ett. Och nu står jag menar, det är ju tre som vittnar. Det är tre olika saker. De är eniga. Vi ser all den blåa texten här, fattas. Bibel 2000, Folkbibeln 1917, som går på fel grundtext. Så säger en del, men det finns inte någon större skillnad, det är bara små. Det är i stort sett samma text. Det är det inte. Det är ju en viktig sanning där. Sen har vi det här. Första Korinthierbrevet 15:47. Den första människan är av jorden, jordisk. Den andra människan är Herren från himlen. Här har vi ytterligare en bekräftelse på Jesu gudomlighet. Att man utelämnar Herren. Vi går till Johannes 6:47. Sannerligen, sanning säger jag er, den som tror på mig har evigt liv. På mig är borta i den andra grundtexten. Och då står det, den som tror har evigt liv. Men tror på vad? Vi kommer till Romarbrevet 14:10-12. Men du, varför dömer du din broder? Eller varför föraktar du din broder? Ty vi ska alla stå inför Kristi domstol. Alltså ska då var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud. Det var vers 10, det kommer vers emellan och så kommer vers 12. Och här ser vi att om det står Kristi domstol där, så säger sen nästa vers eller två versanledningar att vi ska stå inför Gud. Bekräftar ju att Kristus är Gud. Men den nya grundtexten har Guds domstol där. Då tappar ju Kristi gudomlighet, försvinner ju där då. Vi kommer till Johannes 6:68-69. Då svarar Simon Petrus till honom, Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Kristus, den levande Gudens son. Här är ju en väldigt, väldigt viktig bekännelse som är grundläggande för kristen tro. Att vi tror på Kristus, att han är levande Gudens son. I den andra felaktiga grunden så står det på på den andra. Då, vi tror att du är Guds helige. Så att allt det blåa försvinner i den andra texten. Och det blir bara Guds helige. Stor skillnad. En jättestor skillnad vill jag säga. Och sen har vi en väldigt viktig skillnad. Och hade den här inte blivit alltså sådana villolärare som Jehovas vittnen till exempel. De skulle aldrig erkänna den här versen. Och då, hur ska de kunna existera egentligen om vi hade haft den här texten i oförändrat skick? Och erkänn stora gudaktens hemlighet. Gud som blev uppenbarad i köttet. Här står det ju då han. Nu så att Gud och han är inte så stora skillnader på grekiska. Och med någon liten tecken som fattas så blir det ena eller det andra. Men det förstår vi ju att det där är ju rätt. Det är rätt. Och det är alltså text receptus, bysantinsk text, säger Gud. Alexandrin säger han. Sen har vi Kolosserbrevet 1:14. I honom har vi förlossning genom hans blod. Syndernas förlåtelse. Genom hans blod är borta. Blodet är viktigt. Till försoningen. Sen har vi en annan ställe. Efesierbrevet 4:5-6. En herre, en tro, ett dop. En Gud och allas fader. Som är över alla. Genom alla och i er alla. Det lilla ordet er kanske inte känns så viktigt. Men jag har en god vän som var på en i jobbet, var tvungen att gå på en föreläsning någonting. Och det var liksom New Age betonat där de var. Och så citerar de Efesierbrevet 4:6. Och så citerar de från fel grundtext och säger att han som är över alla, genom alla och i alla. Alltså de säger Gud är i alla människor. Men här stod det i er alla som levde på mig i församlingen i Efesus. Det är en enorm skillnad. Vi har i Efesus 3:9. Och att upplysa alla vad delaktigheten är i den hemlighet som från evigt har varit för dålig Gud. Som har skapat allt genom Jesus Kristus. Det är alltså Jesus Kristus borta. Och det är en väldigt stark bekännelse på Jesu gudomlighet. Genom honom har allt blivit skapat. Vi ser många ställen som alltså reducerar, minskar Jesu gudomlighet. Här kommer vi också in på tronedopet. Aposteln 8:37, när Filippus har vittnat för hovmannen så kommer han till insikt att han vill döpa sig. Och han säger, kan vi stanna här? Jag vill bli döpt. Och då säger Filippus, om du tror av hela ditt hjärta så må det ske. Och han svarar så, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Amen. Tänk vilken fin bekännelse han gör här. Den här versen blev ganska snart, som vi förstår, bekymmersam för sådana som började. Det började ju ganska snart i det romerska riket, så började man ju snart tillämpa spädbarnsdop. Och då blir den här versen väldigt besvärlig. För spädbarn kan ju inte göra en sån här bekännelse. Så vi förstår ju varför den trycktes tillbaka och inte fanns med när det fanns då handskrifter som utlämnade. Sen har vi en annan intressant sak. Och det är fastan. Matteus 17:21. Men detta slag går inte ut annat än genom bön och fasta. Den versen är borta. Men så säger många då, ja men det gör ingenting för vi har den i Markus 9:29 också. Ja, det är sant. Och den här texten är med i de andra översättningarna. Detta slag kan inte drivas ut annat genom bön. Men sen det här och fasta, det är borta ändå. Och vi då tänker att man tror att det här stämmer. Så blir det väldigt konstigt. Här kommer Jesus till lärjungarna. De har försökt att driva ut. De försökte åstadkomma någonting där som de inte lyckades med sin. Vad hade de gjort? Ja, vi förstår ju att de hade bett. Och då om Jesus då skulle sagt till dem, det här kan inte drivas ut annat än genom bön. Det låter ju väldigt konstigt. För det måste de ju redan ha gjort. Vad har de gjort annars? Men han sa, och fasta. Men någon vill inte att fastan ska vara med här. Vem är det som vi inte vill det? Då förstår vi ju. Det är en viktig instruktion som är borttappad här. Och sen ser vi till, ställer till att i aposteln står det, då sa det Cornelius, för 4 dagar sedan fram till denna timme fastade jag. Det är också borta. Sen kommer vi till Korinthierbrevet 7:5. Så står det att man ska då kunna dra sig från varandra för en tid för att få leda till fastan och bönen. Det är också fastan borta. Så 4 ställen är fastan borta och då är det inte många ställen kvar. Det finns, men det är alltså reducerat. Framförallt de här 2 ställena, detta slag går inte ut annat än. Där har vi bara de 2. Och här har vi från Markus 10:24. Men hans lärjungar blev förskräckta över hans ord. Då började Jesus åter tala och sa det till dem. Barn, hur svårt är det inte för dem som förtröstar på sina rikedomar att komma in i Guds rike? Och i den andra texten så står det då, barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Men det var ju alltså de som förtröstar på sina rikedomar. En väldigt viktig sanning som är borta där. Sen har vi Romarbrevet 8:1. Därför finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet utan efter anden. Ni ser den blå texten borta. Nu läser bara alla så här. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och underbart. Inga förpliktelser, ingenting. Men det finns en förpliktelse här. Vi ska inte fortsätta vandra i köttet, utan vi måste vandra i anden. Amen. Och en liten detalj som ändå blir motsägelsefullt. Jesus säger, gå nu upp till den högtid. Jag går ännu inte upp till den högtid, eftersom min tid ännu inte är inne. För sen gick ju Jesus upp. Och då står det, gå nu upp till högtiden i folkbibeln. Jag gör det inte den här gången. Min tid är ännu inte inne. Men så står det att han gick upp. Men det var att han sa, jag går ännu inte upp. Alltså han, jag kommer senare. Viktig skillnad. Så kommer vi till slut upp på boken. Salig är det som håller hans bud. Så att det får rätt till livets träd. Och får gå in genom portarna i staden. I den andra grundtexten vi har citat från folkbibeln är, men det blir samma ungefär i Bibel 2000. Salig är det som tvättar sina kläder. Det ska få gå rätt till livets träd och få komma in i staden genom deras portar. Vilken skillnad. Här står det de som tvättar sina kläder. Här står det de som håller hans bud. Tvätta kläder gör nog väldigt många, eller hur? Men håller hans bud inte så många kvar längre. Då blir skadan mycket mindre. Nu betyder det, jag förstår att det handlar om att bli tvättad i Jesu blod, tror jag i och för sig. Men det blir ändå lite, blir ändå mycket bättre där. Och så kommer vi till sist till Uppenbarelseboken 22:19. Om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, så ska Gud ta bort hans del från livets bok och från den heliga staden och från det som är skrivet i denna bok. I andra grundtexten så står det då från livets träd. En mycket märklig formulering, livets träd. Att inte få del i livets träd. Livets bok, det läser jag många gånger i, att det är viktigt att vi ska få, att fanns inte hans namn i livets bok så var det väldigt allvarligt. Så livets bok kom ju igång gång på gång. Så livets bok, förstår vi, är ju korrekt. Nu är det så att när man talar upp på oss boken så visste vi ju att den var ifrågasatt och den användes inte så, i vissa delar användes den lite, så att det finns mycket få grekiska handskrifter som innehåller uppehållsboken. Därför blir det extra svårt när man ska fastställa, för man har kanske bara en handfull grekiska handskrifter som är gamla och innehåller uppehållsboken. Men det har också, då man tittar på äldre, då gör man så att då tittar man även på äldre översättningar. Och den latinska gamla texten som är från 200-talet, den är ju väldigt lik Text Receptus. Och då gör man även så ibland att man tittar naturligtvis på kyrkfäder, man tittar på vad säger tidiga andra antika översättningar när man ska försöka komma fram till vad står det. Och just i det slutet på Uppenbarelseboken så hade reformatorerna väldigt lite material, och då har det nog varit så att de har använt en gammal latinsk handskrift också till hjälp. Och förmodligen någon grekisk handskrift också som de hade, som kunde då hjälpa dem att fastställa det här. Vi har berättelsen upp och till sist om äktenskapsbryterskan. Där står ju en helt textavsnitt som handlar om en äktenskapsbryterska som blir funnen i äktenskapsbrott. De kommer för att fråga om Jesus om de ska stena henne, och Jesus han säger att den som är utan synd kastar första stenen, och så går den ena efter den andra. Och man anser då att det textavsnittet inte är äkta. Men både Burgen och Hills, som också var textforskare, anser att den är äkta. Vi vet att Hieronymus, som gav den latinska texten på 400-talet, han ansåg att den var äkta. Han hade tillgång till handskrifter som innehöll berättelsen. Men han hittade också någon handskrift som inte innehöll den. Och han trodde att det kunde finnas sådana skribenter som var tveksamma till den här texten, för att de var rädda att det skulle liksom ge signaler till deras fruar att de kunde liksom vara otrogna och ändå kunna bli förlåtna sen. Så tänkte han. Nu har vi gjort en liten schematisk sammanställning av grundtext och översättning. Vi har ju tagit med de tre som är aktuella i Sverige just nu. Och det är då reformationsbibeln, folkbibeln, bibel 2000. Om vi då börjar med Textus Receptus, alltså reformationsbibeln, så är det då Textus Receptus. Vi använder den text som har ett oavbruten användning. Grundtexten har lämnats över av kristna. Och alla översättare, vi som har jobbat i det här arbetet, har varit kristna. Vi har inte släppt in någonting annat än bara sådana som har en grundläggande kristen tro. Och här får vi då en harmoni. Kristna har lämnat över en text som bara kristna har översatt. Men så kommer vi till folkbibeln. Här blir det disharmoni. Här blir det inte riktigt harmoni. För att de har alltså valt att använda en grundtext som inte har getts av enbart kristna människor. Här är vi massor av skeptiker som verkligen tvivlar kring grundläggande kristen tro. Men däremot har alla översättare varit kristna i folkbibeln. Så här finns ingen riktig harmoni. De använder en grund som skeptiker och otroende har tagit fram. Och sen finns det tro i översättningen. Men så nu kommer vi till 2000, då blir det harmoni igen. För här är de som gav grundtexten var inte kristna, och alla översättare var inte heller kristna. Så här är det en översättning från grunden till slutet som bara genomsyras av skepticism och som inte skapar tro ordentligt. Det finns mängder av frågetecken som den lämnar efter sig. Jag tog med något exempel som fanns med också på DVD:n om att de i Bibel 2000 exempel ytterligare förstärker det med Jesu gudom, att man inte fullt ut bejakar Jesu gudomlighet i sin översättning, Bibel 2000. Vi läser Romarbrevet 1:3-4. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helhet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda, Jesus Kristus vår Herre. Lägg märke till ordet här. Här står det, han blev insatt som Guds son i makt och välde när han uppstod från de döda. Stämmer det? Blev han Guds son efter att han uppstod från de döda? Nej, han är ju Guds son av evighet. Ja, det är ju en villolära i Bibel 2000, i bibeltexten. Sen skriver de ju då att han är herre med litet h, han är son med litet s. Sen ser vi på ett annat ställe, Apostlagärningarna 20:28. Vi tar från så ser vi att mellan reformationsbibeln och Bibel 2000 står det att, ja, vi läser reformationsbibeln, så ge nu akt på er själva och på hela den jord den helige hand har satt till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod. Men nu kom det i Bibeln 2000, så står det beslutet som har vunnit åt sig med sin sons blod. Ser ni ordet son här? Det finns inte i grekisk text. Ordet är inte ens kursiverat. Jehovas vittnen som har gett ut en egen bibelsättning, de har också skrivit son där. Men de har gjort en klammer där för att tala om att det här ordet är tillagt. Men Bibel 2000 har inte ens bara satt i klammer eller kursiverat. De har lagt till ett ord. Ja, men säger jag, men det stämmer ju. Jesus är ju Guds son. Ja, men här står det ju att han är Gud. Det blir ännu starkare. Vi har alltså fått en ny grekisk grundtext där alltså en majoritet är skeptiker. Och de pratar om myter och legender. Och det tvivlar på att vissa bibelböcker bär deras rätta namn. De tror inte att de kristna gjorde rätt val när de bestämde vilka böcker som ska ingå. De ansatta på kryferna ska med. De gör en urval utifrån sin övertygelse att Herren har bevarat sitt ord. Att alltså utifrån övertygelsen att Herren inte har bevarat sitt ord. Och att Guds ord inte heller är inspirerat utan datt av Gud. De väljer direkt felaktig text utifrån de här utgångspunkten de har. Och då blir det ju en felaktig text vi får. Och det som har då gett oss Bibel 2000, de har också kännetecknats av samma tvivel. En del var skeptiker. Det lär ha funnits någon som var med som inte trodde på Gud. Översättningen. De skriver att i fotnotstexten så är de inne på att Daniel är en legend. När de skriver andra fotnoter så pratar de om myter, sagor. Men de anser att apokryferna ska vara med. Och vad får man för bibel då när man har både de som tar fram grundtexten och de som översätter att de är skeptiker? Man får en mycket dålig översättning som inte skapar tro. Så att de som är ansvariga för Bibel 2000 har alltså gjort ett urval. Det finns en harmoni, det finns skepticism i grundtext, skepticism i översättning. Det finns en text som stämmer hela vägen, men det är ingenting för oss kristna, anser jag. Men när Svenska folkbibeln kom som reaktion på Bibel 2000 och nu sa de att vi ska ha bara kristna som översätter, så var det en positiv reaktion. Jag och flera med mig, vi hade sett det här med skillnader i grundtexter redan på 80-talet. Vi skickade mycket material till folkbibeln. Vi försökte påverka dem att gå tillbaka till den gamla grundtexten. Och det här gjorde vi under cirka 7 års tid, från 86 fram till 93. För vi vill naturligtvis inte ge oss på det här stora jobbet att själva. Det fanns inte i våran föreställningsvärld. Men de svarade om 93, tror jag det var, svarade om att nej, de ska gå på Nestlalans text och ge ut den översättningen. Och de tänkte inte gå tillbaka till den gamla grundtexten. Och då började en del undra, för då hade vi publicerat, vi hade skrivit artiklar om det här. Och då kände vi att nu får vi göra någonting. Och då började vi med en lätt revidering av Karl XII:s text. Och då var det Nya Testamentet vi började med, 94. Men vi, som jag alltså säger, det är alltså berättigade reaktioner från folkbibeln. Att man väljer att komma ut med en översättning som bara baseras på människor som är kristna, födda på nytt. Men det som är verkligen märkligt är att de alltså väljer en grundtext som är framtagen av skeptiker. Och det blir inte liksom, jag förstår inte hur de kan välja den texten. För att för mig är det uppenbart att det här kan inte vara, det är inte Guds bevarade ord.